Vad fint att se er alla. Sofia heter jag och jobbar som pastor i den här församlingen. Och jag ska predika om den sista tiden. Vi har haft en miniserie under 5 söndagar med temat den sista tiden och med olika underrubriker. Och den här söndagen har underrubriken med hjärta för de utsatta. Den sista tiden med hjärta för de utsatta. Och vi kan be tillsammans innan vi går in i ordet. Jag tackar dig för ditt ord, Jesus. Jag tackar dig för att ditt ord består och för att ditt ord ger oss liv. Och Herre, jag ber att du skulle öppna våra hjärtan för ditt ord. Tack för att du vill tala till oss, Herre. Tack för att du vill röra vid våra liv, Herre. Så Jesus, jag ber, Herre, öppna våra hjärtan för det som du vill säga. I Jesu namn. Amen. Med hjärta för de utsatta. Vi kan läsa i Matteus evangeliet kapitel 24. Där säger Jesus att i den sista tiden så kommer kärleken att svalna mer och mer. Och laglösheten kommer att tillta. Människor kommer bli hårdare mot varandra. Kärleken kommer svalna. Man kommer se mer till sitt eget bästa, sin egen vinning, sitt eget liv än till den människa som står vid min sida. Och detta är något som vi ser redan idag. Detta är något som vi lever i redan nu. Men så här ska det inte vara bland de kristna som bekänner sig till Jesus. Vi är kallade till något annat. Och vår bön får vara att stå fast, att orka, att visa på något annat i den här tiden. När vi läser att kärleken kommer svalna. Därför så vill vi tala om den sista tiden med fokus på hjärtat för den minsta. Hjärta för den utsatta. Och jag kommer läsa ifrån Matteus kapitel 25. Och när vi läser den här texten så är det när Jesus kommer tillbaka och hans dom över människorna. Och det kan låta hårt. Men vi ska läsa ifrån Matteus kapitel 25. Och där läser vi så här från vers 31 och framåt. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglarna med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken, eller sjuk eller i fängelse, och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Orden från Jesus kan kännas hårda. Han delar upp människorna i två läger. Och det är väl också det här som är det tuffa och det jobbiga med talet om den sista tiden. Men domen, den får vi lämna till Herren. Och jag vill att du ska ha med dig att frälsta, det blir vi av nåd. Det är inget vi kan förtjäna. Det är Guds gåva. Men de första människorna som vi läser om i den här texten, det är människor som inte bara ser till sig själva, till sina egna behov, utan de ser människan som är vid deras sida. Och för de här människorna så verkar det vara så självklart att visa barmhärtighet, att visa medlidande, att de har inte ens reflekterat att det som de har gjort mot människan vid deras sida, det har de också gjort mot Jesus själv. De andra människorna, de hade bara blicken på sig själva, på sina egna behov, på det som de, ja, blicken på sig själva helt enkelt. Och såg inte den människa vid deras sida. Hade inte ens sett att det fanns behov i deras närhet. När såg vi dig törstig? När såg vi dig i fängelse? Jag har bara sett mig. Jag har bara sett mina egna behov. Och genom deras sätt att handla så svalnar kärleken mer och mer i ett samhälle. Men handlingarna hos de andra människorna som såg till en annan människa, där växer kärleken mer och mer. Och det är där som vi är kallade att vara med Guds hjälp. Under i stort sett hela min uppväxt så har min mamma jobbat som jourfamiljehem och familjehem. Och det innebär att vi har som familj tagit emot barn som i akut behöver någon annanstans att bo. Och vissa barn har även bott längre och blivit familjehemsplacerade och då bott hos oss till de har slutat gymnasiet. Och jag vet att jag reflekterade en del kring min uppväxt när jag slutade gymnasiet och gick bibelskola. Och så tänkte jag att mina föräldrar, de borde bli så rikt välsignade för att de har öppnat upp sitt hem för alla de här barnen och gett av deras kärlek, av gett av trygghet till de här barnen. Och så tänkte jag på de här barnen som har varit familjehemsplacerade hos oss, som har bott hos oss under många, många år. Att snart så kommer vi säkert få se hur de här barnen tar emot Jesus och hur de vittnar om hur deras liv har blivit förvandlade och hur de berättar att ja, och så bodde jag i familjen Gränsmark, som jag då hette innan Holst, och deras hem fick betyda så otroligt mycket för mig. Utan dem vet jag inte vad jag hade varit. Men om jag ska vara ärlig så har vi inte hört något sånt vittnesbörd. Och jag vet att jag kunde bli så frustrerad på det där. Och frustrerad på Gud. Att varför inte mina föräldrar kunde få se att det var värt all tid som vi har lagt ner på den här pojken. all kärlek som vi har gett till honom. Alla vakna nätter som vi har haft för den här flickan. Att vi har öppnat upp hela vårt hem. Men vi har inte hört det där. Att barnen har fått livet förvandlade och tagit emot Jesus. Alla de här vittnesbörden som man så gärna vill höra. Och jag tror att det där kan finnas. Kanske lite omedvetet hos oss. Eller i alla fall hos mig. Att om jag gör något gott för en människa i nöd, vad kan jag då få tillbaka av det? Kommer andra människor se att vilken god människa Sofia är? Ser ni hur hon tar hand om alla de här människorna som behöver hjälp? Vad kan jag få tillbaka av beröm, av uppmärksamhet? Det som är så fascinerande med de här människorna som Jesus talar om i början av texten, det är att de verkar inte ha en enda baktanke med allt det som de har gjort. Jag var i fängelse, ni besökte mig. Jag var sjuk, ni tog hand om mig. Jag var hungrig, ni gav mig att äta. När gjorde vi det, säger de människorna. Om det som ni har gjort mot de här minsta människorna som är i behov, det har ni gjort mot mig. Har vi? Alltså de hade inte en baktanke med att liksom få någonting tillbaka. Utan de gjorde det på ett naturligt sätt för att de själva hade blivit förvandlade, tror jag. Och jag vet inte, jag gissar. Men jag tror att något hade fått dö i dessa människors liv. Det stora bekräftelsebehovet hade fått dö bort ifrån de här människorna. Sitt stora ego hade fått dö bort ifrån de här människorna. Och de hade fått upptäcka något mycket, mycket större. Och Jesus, han talar om det här. Om vikten av att på något sätt dö bort ifrån sitt egna liv. Bland annat så har vi Matteus kapitel 10 och 39. Där Jesus säger så här. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Alltså den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det på riktigt. Och han säger också i Matteus 16 och 24. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Ta sitt kors på sig och följa mig. För den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Alltså det är så tvärtom hela tiden hur Jesus liksom jobbar med oss. Och ett sista exempel från Johannes 12 och 24. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det kan på ett sätt låta så brutalt när Jesus talar om det här, när vi hör hans ord. Att man ska förneka sig själv, att man ska mista sitt liv för att finna det. Att man ska låta det här vetekornet dö för att ny frukt ska få växa fram. Och på ett sätt så kan vi tänka att Jesus begär mycket av oss. Att det är en stor uppoffring. Men i själva praktiken så är det inte så. Det är en befrielse för oss. Det är en befrielse att få lägga av sitt egna liv. Att ständigt prestera på topp. Att söka bekräftelse var man än går. att vara människor till lags, att vara mån om sitt eget rykte. Och vända på det där till att låta blicken vara på Jesus. Och se, hur kan jag få ära Gud med mitt liv? Hur kan mitt liv få vara till välbehag för Gud? Hur kan han få bli större i mitt liv och jag mindre? Det är en befrielse för oss att få dö bort ifrån våra egna liv och finna det verkliga livet som är det verkliga livet. Det är det som är det verkliga livet. Det verkliga livet, det är inte att bara se till våra egna begär, våra egna behov. Utan vi finner livet när vi får stå i tjänst för Jesus. Få ha blicken på honom. Jag och Rickard, vi var i Emanuelkyrkan förra helgen och lyssnade på Erik och Erika. Och Erik, han jobbar som pastor i Köpenhamn i Pingstkyrkan där. De har haft en spännande resa som församling och så det var uppmuntrande att lyssna till dem. Men sen så berättade också Erika, hans fru, att hon för några år sedan hade drabbats av cancer. Som hade spridit sig i hela kroppen och chanserna för henne att överleva var inte särskilt stor. Och församlingsledningen där upplevde att de skulle åka hem till Erik och Erika och be för Erika. Och de gjorde det och så berättade hon där att när de bad för henne så fylldes hon så av Guds närvaro, av den heliga ande. Så hon skakade i flera timmar, sa hon. Det var sånt liksom påtagligt möte som hon aldrig tidigare hade upplevt. Och så berättade hon om det där. Och hon blev fri ifrån sin cancer. Fantastiskt. Läkarna var helt liksom, vad har hänt? Men så berättade hon bara det där liksom i lite förbifart. Men det var inte det största, sa hon. Utan det största det var vad Gud gjorde i mitt inre. För han helade mitt inre. Han gjorde så att när jag efter den där stunden såg på människor omkring mig så upplevde jag en sån oerhörd kärlek. Och framförallt till tonåringar, sa hon, som jag aldrig har upplevt innan. Hon bara kände hur hon liksom ville omfamna varje tonåring och bara liksom säga hur mycket Jesus älskar dem. Hon sa att jag fick en sån kärlek för de människor som inte tror på Jesus. Så hon står där och berättar att Gud helade mig från en liksom cancern som hade spridit sig i hela min kropp. Men det var inte det som var det stora, säger hon. För dö, det kommer jag göra i alla fall. Det stora det var att han förvandlade mitt inre så att jag ser på människor på ett annat sätt. Och när jag hörde det och hade den här predikan i bakhuvudet så tänkte jag, det är ju det det handlar om. Det är ju exakt det här som det handlar om. Att Guds ande, att han ska få röra vid våra liv så att han får utföra sitt verk i och genom oss. På riktigt. Så att vi på ett naturligt sätt får känna kärlek till varandra. Till den människa som är utsatt. Tillbaka till mina föräldrar som även är här idag. Har alla de här uppoffringarna varit förgäves? Absolut inte. Utan de har gjort och gör det som de upplever Gud har kallat dem till. Och jag tror att vi kan ha en skev bild av att det som Gud kallar oss till ska vara stort, spektakulärt. Det kanske är snarare tvärtom. Att det är det lilla som vi får tjäna Gud. Det är det lilla som vi kan få vara till störst betydelse. Och någon har sagt att, jag tyckte det var ganska bra, att Gud han kanske låter oss att vi inte får veta våra liksom största framgångar för att vi inte ska ha ett högmod i det. Utan att vårt uppdrag det är bara att fortsätta att tjäna Gud och att fortsätta den goda kampen i den här tiden vi lever i. Där kärleken slocknar mer och mer. Där får vi vara en rörelse av människor som inte ger upp utan fortsätter att älska den människa som är i nöd. Som fortsätter att älska den människa som står vid vår sida. Vi får inte ge upp hoppet, kära vänner. Utan det här är evangeliet i den här tiden. När kärleken slocknar mer och mer så är vårt uppdrag den här tiden att vara människor som har hjärta för de som ingen har ett hjärta för. Så fortsätt den goda kampen, mina vänner. Det är värt det. Det är värt det. För det är där vi har vägen framåt. Så idag så inbjuds vi igen. Och jag säger igen. Att få lägga av det där som liksom bara är mitt eget. Och lägga det till Jesus och säga att jag vill dö bort ifrån det där igen. Och så vill jag ha blicken på dig igen. Ge mig hjärta för människor igen. Och jag säger igen. För att jag har gjort det många gånger. Och jag behöver göra det igen. För det är i hans närvaro. Det är där vi liksom får tillbaka perspektivet igen. Det är där vi får tillbaka blicken igen på Jesus och på varandra. Och det är inget som vi gör en gång och sen är det klart. Utan vi behöver ständigt vara i hans närvaro för att kunna leva det här livet som han har kallat oss till. Vi behöver göra plats för honom ännu mer i våra liv så att han kan få förvandla våra hjärtan ännu mer. Och det inbjuds vi att göra igen och igen. Och det är därför vi firar gudstjänst igen och igen. Annars hade det räckt med idag. Vi gör det igen och igen. Och det sista som jag vill säga. Att det är så vackert i den här texten. Att Jesus identifierar sig själv med den utsatta människan. Så om du finns här idag som känner dig själv som den där utsatta människan. Det kan vara att du är utsatt på olika sätt. Kanske bär sjukdom i ditt liv. Du lider av ensamhet, av ekonomiska bekymmer. Du kan själv kanske känna dig utsatt på olika sätt. Då är hälsningen också i det här ordet. Att Jesus själv identifierar sig med dig. Han ser din situation. Han vet din situation. Han känner medlidande med dig. För han finns mitt i den situation som du själv befinner dig i. Så nära är han dig i den situationen. För han identifierar sig själv med dig och med det som du bär på i ditt liv. En sådan fantastisk Gud har vi. Och om du upplever det så vill vi också väldigt gärna be för dig. Att Gud ska få röra vid ditt liv. Att han ska få hela dig. Att han ska få möta dig. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig Herre för den du är. Jesus, jag tackar dig för att du är en Gud som ser till de små, till de utsatta Herre. Du ser till de människorna som kanske ingen annan vänder sin blick till. Och Jesus, jag ber att vi i den här tiden Herre skulle få ett hjärta för de människor Herre som du har ett hjärta för. Herre, vi ber att den nöd som du har för människor skulle få drabba oss lite mer, Herre. Och Herre, vi ber att du skulle få Hjälp oss också att få göra rum för dig ännu mer. Och Herre, förlåt oss för de dagar, Herre, som vi bara ser till vårt egna. Men Herre, tack för att vi finner det verkliga livet när vi får ge upp lite om våra egna prestationer, om våra egna begär, och se till att det finns något annat att leva för. Det finns en människa här vid min sida som jag kan få finnas för, som jag kan få uppmuntra, som jag kan få bjuda på mat, Herre. Herre, låt oss få se att vi är kallade till den här världen, Herre, för att sprida din kärlek, Herre. Och Herre, tack för att du också ser den människa som själv känner att den är utsatt på olika sätt, Herre. Tack för att du själv identifierar dig med den personen, Herre. Att du finns i sorgen, du finns i ensamheten, du finns i oron, i frågorna, Herre. Och Herre, vi bara ber och vi tackar dig, Herre, också för att du är så nära oss var och en, Herre. Så Herre, vi bara ber, kom med din ande. Vi ber, kom med din kraft. För vi klarade inte i egen kraft. Vi klarade inte själva. Herre, vi behöver dig. Vi behöver förvandlade hjärtan för att orka att kämpa den goda kampen. Så behöver vi få ett förvandlat hjärta ifrån dig, Herre. Så vi ber, Herre. Var inte snål med din närvaro. Tack för att du säger att jag vill ge er liv och liv i överflöd. Så vi ber ut det över den här stunden som vi har nu. Kom med liv och liv i överflöd. Kom, Herre, och gör ditt verk i våra liv, Herre. För vi behöver dig, Herre. Och Herre, hjälp oss att också kanske lägga bort det som vi behöver dö bort ifrån. För att se att nytt liv kan få spira fram, Herre. Herre, du ser det i våra liv som vi kan få lägga vid korset, Herre. Som vi kan få ge till dig, Herre. Och att du ska få komma med nytt liv in i det, Herre. Herre, hjälp oss att vara dina vittnen i den här tiden, Herre. Hjälp oss att vara din församling i den här tiden, Herre. Herre, hjälp oss att vara ditt ljus i den här tiden, Herre. Och då behöver vi mer av dig. Då behöver vi mer av dig, Jesus. Så vi ber, kom heligande. I Jesu namn. Amen. Och vi ska nu fortsätta att be och lovsjunga. Och om du vill ha förbön så finns förebedjarna här framme.